Välkommen till AO Performance PowerPod och det är dags igen med min härliga kollega Darja. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket Andreas.
Jag tycker ju så här att vi brukar ju slänga oss rätt in i ämnen, men jag vet inte, du är ju turkiska och jag är från Norrland. Jag är helt bedrövad att snön är borta. Kan jag få en kommentar om vad du tycker?
Jag tycker faktiskt inte så som du kanske tror att jag tycker. Jag gillar när det är snö och när det är kallt. Hellre det än det här slaskiga vädret som är. Så jag kan få lite applåder.
Ja, det kan du faktiskt få. Jag håller med dig. Bra där. En turkiska som gillar snö.
Men om jag får välja mellan snö och sol, då är det alltid värme och sol.
Ja, men jag vill ha snö och sol. Mm. Solen är alltid viktig.
Jag vill ha varmt och sol.
Okej, okay. Nu går vi från blask och sol och snö till någonting som man lär sig någonting av. Jätteroligt med all feedback från vårt förra avsnitt med Gunnar Karlin och om varför din mentala träning inte fungerar. Jättefin feedback. Vi tackar för alla mejl och DM som ger och jättegenomslag i den avsnittet. Och att så många är tacksamma att de har fått hjälp av ett enda avsnitt. Och det är därför vi gör den här podden, för vi vill hjälpa till på ett sätt som är helt gratis för er eller för dig som lyssnar att ta del av information som vi tycker är vettig för att kunna växa som både människa och eller idrottsman inom alla ämnen egentligen. Så idag ska vi prata om vad då, Darja?
Idag ska vi fortsätta på temat att plocka upp ett inlägg som du, Andreas, har gjort på din Instagram-sida och sen så ska vi utveckla vidare på det inlägget. Mm. Inlägget som vi ska fokusera på lade du upp 26 oktober för den som vill gå in och kolla själv. Det handlar om att alla förtjänar att vara pain-free, som du hade skrivit här. Jag läser inlägget och sen så går vi vidare därifrån.
All right.
Okay? Då står det så här att everybody deserves to be pain-free. Sitter du fortfarande i maskiner när du tränar? Fokuserar du din träning på att stabilisera, isolera och röra dig som en robot? Då är det inte konstigt att din kropp gör ont, att den inte fungerar som du vill och framförallt att du inte får de resultat som du förtjänar. För att din kropp ska röra sig bättre, bli mer koordinerad, göra mindre ont, så behöver du börja tänka att kroppen är en rörelseapparat. För att om du istället fokuserar din träning på rörelser i olika direktioner, hastigheter, djup som skapar ett härligt flöde i kroppen, så kommer du förmodligen må mycket bättre, få bättre resultat och mindre ont. Lycka till!
Nej, det var väl fint?
Det var jättefint och bra skrivet, bra tack. Inlägg.
Tack snälla. Måste bara säga så här innan vi går vidare så att de som gillar att stabilisera och sitter i maskiner inte halshugger mig direkt. Jag tycker det är 100% fine att göra det också om man tycker det är svinkul. Vi har sagt det förut, jag säger det igen. Älskar man att göra saker som inte är speciellt bra för kroppen så är det fine. Bara man ser till att man fungerar först. Sen kan man göra saker som man tycker är svinkul. Och sen gör man bägge två. Så man underhåller med en annan typ av träning. Och så gör man det som kanske är mindre okej för kroppen. Men gör man någonting ibland så spelar det ingen roll. Och kör man inte speciellt tungt med maskiner också spelar det mindre roll heller. Det vi pratar om här är optimal utveckling och kunna röra sig på ett optimalt sätt. Och då så är ju kroppen en rörelseapparat. Och då behöver vi träna efter hur kroppen faktiskt fungerar. Och då var vi inne på det med olika direktioner och olika hastigheter, olika djup. Alltså en variation av träningen som vi varit inne på. För de har ju sett då att den här kollagenstrukturen som vi pratar mycket om, fascia, mår ju väldigt bra av det och utvecklas väldigt mycket av det. Men du hade en tanke där, Darja, som du ställde till mig som vi tänkte vi skulle prata om.
Idag tänkte jag att vi ska djupdyka i att träna i ytterlägen. Och det tänkte jag att Andreas, du ska få berätta om. Eftersom att det är ju också någonting som vi får mycket frågor och kommentarer kring. Så därför tänkte vi att idag ska du få alla frågor eller allt du har funderat på besvarat. Och jag tänker så här, vi börjar med att du får förklara, vad är ett ytterläge ens?
Bra, jättebra. Och det här är ju såklart en jätteviktig fråga. Många är, jag vet att i USA är det väldigt diskussioner om såna här saker. Det finns en ganska stor tränare som, eller annan stor, varför på sociala medier, som tycker att varför ska jag träna ytterläge överhuvudtaget för? Det är ju om jag har en krocksäker bil, varför ska jag testa att krocka den för? Det verkar ju jättedumt. Och ja, det är ju logiskt. Jag gillar ju logik, så att det borde ju vara logiskt. Men kroppen funkar ju inte riktigt likadant så, utan i de lägena som min kropp, din kropp, eran kropp, vem som helst kropp kan hamna i, är det ju bra om kroppen är förberedd för att hamna i det läget. Vi har pratat om vävnadstolerans till exempel. Okej, vad vill du göra för det? Jo, jag vill spela paddel, jag vill åka alpint, eller jag vill spela hockey, eller jag vill bära mina barn, eller vad det nu kan vara för någonting. Så måste man ju vara stark i de lägena jag kommer att hamna i. Och så bygger man upp det över tid, och då bygger man upp en vävnadstolerans över tid. Det har varit säkert väldigt tydligt nu när det har varit tösnö över hela Sverige i stort sett. Kanske inte längst upp i norr, men vi här i Stockholm fick ju sjukt mycket snö, typ 40 centimeter, och sen så var det varmt plusgrader direkt och var tösnö och jättetungt. Och så var det många som skottade och fick svinont i ryggen och ryggskott och hit och dit. Som vanligt, för de har inte rätt vävnadstolerans i ryggen. Och ska man då börja träna upp en vävnadstolerans, så om man tittar på det fascia forskningen i synnerhet då, att träna vad man kallar för end range of motion på engelska, alltså i så långt ut du kan sträcka en led egentligen, så att den är i ytterläget. Där vill vi ju, när kroppens receptorer som har en uppgift att säga att om du går längre nu så kommer någonting gå sönder, så jag kommer inte tillåta dig att gå längre. Det är ett ytterläge. Och behöver vi träna där? Självklart. Och vi behöver vara stark där? Ja, typ. Ska vi fokusera mycket träning där? Nej, inte speciellt. Men vi behöver vara där, för signalerna i kroppen måste vi vill att de ska reagera. När vi hamnar i ett ytterläge, om vi kan få de signalerna starkare att okej, kan jag komma ur den här positionen som jag har hamnat i nu, som är ett ytterläge? För det är oftast där vi går sönder. Vi är svaga där, för vi har inte tränat där. Vi har ingen vävnadstolerans där, för vi har inte tränat där. Vi är inte vana att hantera den situationen, så att alla signaler som ska kunna reagera snabbt och ta oss tillbaka till normal position eller neutral position, eller vad vi ska kalla det för, hinner inte reagera. Så vi hinner gå sönder innan det händer. Därav vikten av att även träna i ytterlägen. Om det är en okej början.
Mm, absolut, jättebra början. Mm. Och då undrar jag så här, ett ytterläge då, det är ju som du förklarar nu, att en led eller en muskel går i maximalt utsträckt läge. Mm. Det är ytterläget. Mer än så, det är som ett gummiband, sträcker ut det till max och tränar där, då tränar du ett ytterläge. Mm.
Och där blir ju allting individuellt, för om du säger ytterläge för din höft, om du sträcker upp din höft framåt till exempel, som vi kallar för höftextension, att du sträcker i höften. Mm. Om man tittar på hur din rörlighet du är, och en traditionell hockeyspelare som har hört en massa knäböj som har ankrumpa, och den sträcker upp sin extension i höften, så kommer det skilja sig väldigt markant vad som är ytterläge för hockeyspelaren och vad som är ytterläget för dig. Mm. Eller tar du en överrörlig människa till exempel, är det jätteviktigt att de tränar att kontrollera ytterläget, så att de inte hamnar i vad man kallar för överextension till exempel, och för dem. Många kanske har sagt att överextenderande armbågsleder till exempel. När en överrörlig människa sträcker ut armen, så blir armbågen liksom på fel sida. Knälederna syns ganska tydligt också, att knät hamnar nästan bakom lårben och vaden. Liksom. Så att, då blir det överextenderat, och det blir ju inte alls nyttigt över tid. Så att överrörliga människor behöver då kontrollera ytterläget mer. Medan vi då, som absolut jag då, som framförallt inte är överrörlig, vill gärna komma ut längre och träna på ytterlägen och bli lite rörligare och komma lite längre ut och vara starkare i det läget längst ut. Så egentligen handlar det om två saker. Det är att ett, ha rörligheten för att komma ut i ett ytterläge, sen kunna kontrollera rörligheten i ett ytterläge.
Mm. Och då har jag en följdfråga gällande ytterlägen. När man pratar om det, är det led, muskel, fascia, vad är det som bestämmer ett ytterläge?
Svarar jag på allt?
Ja.
Allting, så det är egentligen när det är receptorerna, så man kallar dem för proprioceptorer då, som vi ska inte gå in och nörda ner oss djupare än så, utan det är alltså receptorer i kroppen som bestämmer olika saker som händer. Enkelt förklarat, till exempel om jag har en platta på spisen då som är varm, och så ska jag lägga min hand över den, så kommer receptorer säga åt mig, det där är jättevarmt, så lägg inte handen där för då bränner du dig, och då tar jag bort handen. Samma sak om jag springer, så kommer jag från då en ben i backen, och så flyger jag, och en stund är jag ju helt i luften, så jag har ingen fot i marken. Och när jag är på väg ner med foten mot marken, så kommer kroppen veta om att snart landar jag på marken, så kommer proprioceptorerna säga åt dig att nu måste kroppen vara med, hela kroppen vara med, för att ta emot kraften från kroppsmassan, alltså min vikt, med gravitationen mot underlagskrafterna. Så det blir en ganska hård kraft som går mot underlaget när vi landar i löpning. Och där måste receptorerna vara med och säga, okej, hur mycket kraft ska jag nu använda för att ta emot studsen här när jag landar med foten? Och om inte receptorerna funkar, kanske vi faller i dem helt. Eller funkar de dåligt, kanske vi, vet jag, stukar foten eller vi gör något annat. Det kanske blir en bristning för att vi inte har rätt tolerans. Så mycket kan ju hända om inte de här signalerna och de här receptorerna gör sitt jobb. Och därav behöver vi tänka på att träna. Så det är mer receptorer då, där det är väldigt mycket receptorer då i den här fascian som vi pratar om. Framförallt den då, som känner av då vissa, alltså både kompression, känner av sträck, känner av temperaturskillnader. Det är många receptorer som är inblandade i det här.
Mm. Och när skulle du säga att det är lämpligt att i så fall lägga in ytterläge i sin träning?
Jag tycker att det är lämpligt jämnt egentligen. Utan att övergöra någonting. Sen är det ju extremt svår fråga vad det gäller så här för vem och när. Genom att alla är ju väldigt, väldigt olika. Det jag kan istället säga är att alla behöver göra det till en viss del. Och känner du att du har bra, du känner dig stark i ytterläge. Du har bra kontroll i ytterlägen. Då behöver inte du göra så jättemycket. Medan då, som de flesta som tränar väldigt nära kroppen. Kan vara superstark nära kroppen. Men inte så stark när du kommer ut en bit utanför kroppen. Och om du ser när saker och ting händer i livet eller i sport, när vi oftast går sönder, är det ju inte när vi är i positionen, vad vi kallar för atletisk position, där är vi ju svinstark. Där går vi sällan sönder. Utan det är när vi är närmare ett ytterläge eller hamnar i ett ytterläge och det går lite för fort så receptorerna hinner inte reagera. Vi har inte rätt vävnadstolerans och då blir det en, vad vi kallar skada, alltså ett symptom, ett smärtsymptom. Då. Så att det är viktigt för alla. Och sen är det väl kanske mer så här, vad gör du för någonting? Ska du spela liksom tennis, säger vi. Eller paddel. Och så, jag har ju inte spelat paddel än då. Så att jag är enda i Sverige som inte än har spelat.
Plus jag. Mm.
Ja, då är vi två då. Mm. Underbart. Men jag kommer att prova någon dag. Men tennis kan jag mer. Och om jag tar en tennisserv till exempel. När du slänger upp bollen och så kommer då armen rakt upp. Och sen då ska serva. Då, om vi säger då, om vi tittar på axelleden till exempel då, om du är väldigt stel till exempel över bröstmusklerna, över axelleden, axelmuskler och så där, sitter fast där, kanske skulderblad till och med sitter fast också, och så ska du då upp med handen i en ganska hög vinkel och sen ska du slå en boll i ganska hög hastighet med racketet, och så har du då du har inte rätt rörlighet då kan man säga för att göra just den rörelsen, så kommer du kompensera någonstans istället. Och då kan ju en bra övning vara, okej, vad krävs av mig för att göra den här tennisserven utan ett racket, utan en boll, utan bara göra rörelsen med armen? Hur långt kommer jag nu? Och vart tar det stopp någonstans? Vad är det som gör att jag inte kan göra den här rörelsen? Och då kommer vi in då, som du mycket rätt var inne på, är det muskeln som är stel? Är det fascian som är stel? Är det någonting annat? Det vet vi ju inte. Det kan vara en gammal skada, det kan vara massa ärrvävnad, det kan vara massa olika saker. Men däremot ska man ju börja jobba där då, så att om du inte kan göra det, den rörelsen utan belastning, då kommer du inte kunna göra den i en serv med massa belastning, i synnerhet hastighet. Och då är det ju inte frågan om utan en fråga om när du kommer få ont någonstans. Så då blir det ju viktigt att jobba ut den och kunna klara av att komma ut i den ytterläget. Och kanske till och med en liten buffertzon. Att okej, jag gör den här rörelsen i serven. Om jag har 5 centimeter till i buffertzon, ifall jag hamnar där ibland, då är jag lite mer safe också. Så att ungefär så tänker jag. Så om jag tänker att jag ska vilja vara stark. Den här rörelsen ska jag göra. Mellan 0 och 10 ska jag använda min rörlighet i serven. Men jag jobbar upp min rörlighet och kontrollen i rörligheten i hastighet till kanske då 14-15 istället. På en skala som är vad som helst. Liksom. Är du med då?
Absolut.
Ja, bra.
Om jag inte har jobbat ytterläge så mycket. Mm. Ska jag börja med att träna i yttersta läget, eller börjar jag lite innan och jobbar mig upp till det, även fast jag klarar av det, men jag har aldrig jobbat med det innan, och det är ju ett känsligt läge om man inte har jobbat tidigare. Vad skulle du säga om det?
Verkligen, asbra, jättebra fråga. Jätteviktig fråga, för genom att det inte är någon belastning i det så behöver man inte vara speciellt orolig för det. Det är svårt att göra att det ska hända någonting. Om du bara har din arm då, om vi fortsätter med den här tennisserven. Om jag bara har min arm och ska sträcka upp den och komma ut. Så det enda jag kan säga egentligen som rekommendation är att det ska inte göra ont. Utan vi har ju fått smärtsignaler av en anledning. Vissa påstår att det är bra om det gör ont. Vi ska pressa igenom smärta. Jag har gjort det här i så sjukt många år nu och testat så mycket olika varianter på allting. Det finns ingenting i närheten av när man jobbar och låter kroppen må bra. Alltså framgång föder framgång. Om jag jobbar, precis som du säger, och jag kommer hit idag. Vi säger då, om vi pratar centimeter då. Jag kan sträcka upp min arm 35 centimeter ovanför huvudet. Bra, då jobbar vi där till 35 eller kanske 34 bara, så det känns bra. Så kanske vi gör lite olika vinklar istället som kanske känns bättre. Och försöka hitta en bra position som känns bättre. Börja där det känns bäst. Och sen jobbar vi mot det som känns lite stelare. Och sen då kanske med lite behandling över om det kanske nu är bröstmuskeln eller om det är nu skulderblad som sitter fast eller någonting. Kanske man måste göra någon typ av kanske vibrationspistol eller för att skapa bättre flöde. Kanske en fascia behandling eller vad det nu kan vara för ting. För att, eller flossband över axeln kan ju funka superbra. För att skapa mer flöde, skapa förutsättning för bättre rörelse. Sen kan jag ju kanske komma upp till 37 cm. Och det är fortfarande ingen belastning för jag sträcker egentligen bara upp armen. Och igen försöka hitta vinklar om jag har handflatan framåt eller om jag har handflatan mot mig. Man får testa, okej, vad känns bäst och vart kommer jag längst? Och sen jobba successivt upp där. Det är precis samma tänkt som allt annat vi gör. Att vi måste börja på A, sen till B, sen till C, sen till D. Men fördelen med det här, när det är så här safe, så kan man ju, behöver man inte vara orolig överhuvudtaget. Då är det bara att köra. Däremot blir det ju en väldig skillnad till exempel om jag har jobbat med en korsbandsoperation till exempel. Så ska jag göra en return to play med den. Alltså kolla, okej, håller korsbandet för att du ska spela fotboll nu till exempel. Då vill jag ju göra en bra test. Och då brukar jag ha en test där det är enbenshopp. Och då kan vi ju bara få göra det enkelt nu. Så vi säger två hopp, vi tar höger ben. Höger ben, två hopp framåt. Två hopp i sidled. Två hopp åt andra hållet. Alltså hoppa 180 grader till andra hållet. Hoppa baklänges, två hopp och sen är man klar. Så ser man hur långt man kommer på ett ben. Och så jämför man med andra benet. Kommer man lika långt. Och då ser man, oj, förlåt. Och då ser man så här. Jag ska inte slå i handen i bordet. Där jag säger till mig. Det är bra. Nej, men då kan jag ju se så här. Okej, det skiljer 10 cm med vänster och höger ben. Perfekt. Då har jag i varje fall rätt styrka där. Okej, sen vill jag testa kontroll. Och då kanske jag hoppar då till höger ben och landar, hoppar från två ben till ett ben och landar på höger fot, höger ben i en enbensknäböj. Funkar jättebra. Testa vänster, landa med ett ben, funkar jättebra. Sen kanske jag vill testa att landa med, om jag hoppar med höger ben så landar jag åt vänster så att tårna pekar åt vänster så att rumpan får jobba och hamstringen får jobba lite extra för att skydda då, i det här fallet knät. Funkar lika bra på bägge sidor, känns jättebra. Men sen kanske jag då vill testa att hoppa höger ben och landa åt höger. Och då kommer vi verkligen då att exponera den här korsbandet i en position där vi vill att den ska klara av att vara. Och funkar det, då kan man ju börja med 50% hopp. Känns bra, öka till 70%, känns skitbra. Hoppa till 80-90% och sen gå vidare till 100%. Och funkar det asbra, då kan man göra den ännu svårare att man också sätter då kroppen i att jag kanske har armarna upp och jag sträcker upp armarna i hoppet och landar med, så jag hoppar från två fötter, landar med höger fot åt höger så att knät blir exponerat väldigt, samtidigt som jag sträcker upp armarna ovanför huvudet så jag får skapa en extension i höften så jag får väldigt lite hjälp av glutsen och hamstring, alltså rumpan och baksida lår, som är i vanliga fall då skyddar knät väldigt mycket. Då har jag verkligen exponerat knät och korsbandet i ett ytterläge i en rotation. Funkar det lika bra? Likadant där, börjar på 50%, 60%. Känner man där då på opererade benet att det känns inte alls bra det här. Ja, men då är jag inte alls redo för att spela fotboll heller. För du kommer ju hamna förmodligen där snart. Och då kommer jag gå tillbaka till rehabben igen och börja om och göra ett ännu bättre jobb. Tills det här funkar. Så det är ett typiskt ytterlägestest jag skulle göra på en korsbandsskada. Till exempel innan du kan spela fotboll igen eller åka skidor eller vad som helst.
Bra, bra förklaring. Kul att du tog knät också, för nu kom vi ju bort från det här med fascia, muskel, allt där och kom in på knäts kapacitet till ytterläge. Mm. Bra. Jag tänker så här, när i träningen, om inte det är en rehab då som vi har pratat om här, när i träningen lägger man in ytterlägesträning?
Det kan vara precis när som helst, men är du helt ovan alla gjort det så är det jättebra uppvärmning. Mm. Och det är ju, alltså om du kollar på mycket yoga och sådana grejer, är ju mycket ytterlägen. Så att det är ju ingenting som är något nytt eller något konstigt, utan det är ju superbra grejer. Men har du aldrig gjort det förut så börja med, så att det inte är någon belastning. egentligen. Alltså ingen märkbar, alltså inga vikter. Utan det är kroppen som får jobba i, om det är höften i extension eller om det är axeln som vi var inne och pratade på eller vad det nu är för någonting. Så börja med kroppsvikt.
Hur ofta ska man göra det?
Du kan göra det varje uppvärmning.
Så när det är uppvärmning så kan man göra det varje gång. Säg absolut. Att du börjar gå till tyngre vikter. Hur ofta jobbar man i ytterlägen då?
Jag jobbar inte så ofta i och med att det är mest... Jag ser till att den jag tränar har... Vad ska jag säga? Får göra det enklare. Att den jag tränar har förutsättningar till det den vill göra. Till uppgiften den vill göra. Om det är sport eller en hobby eller ett jobb eller förälder och lyfta. Eller om det är allting som jag nyss sa. Så jag vill kunna ta hand om mina barn. Jag vill lyfta min 3-åring samtidigt som jag lagar mat med andra armen. Och sen vill jag åka iväg och spela paddel på kvällen. Okej, då vet jag. Då är det det här du behöver. Du behöver de här förutsättningarna. Din rörlighet behöver vara så här. Du kommer hamna i de här ytterlägena. Kan du det? Nej, jag kan inte det. För att här är jag stel och där kommer jag inte ut. Okej, då kanske inte du... Om inte du kommer ut i ett ytterläge vid axeln. Då kanske inte du ska smasha en boll i paddel 475 gånger på 2 timmar. Första gången. För då kommer du få ont. Och har du otur så går du också sönder. Har du tur får du bara träningsverk. Så att, återigen så är det ju väldigt individuellt. Men jag testar alltid så här, vad vill du göra för någonting? Har du förutsättningar för att kunna göra det? Kommer du ut i det här ytterläget som det här sporten eller hobbyn eller vad det är för någonting kräver? Nej, det har jag inte. Okej, då får vi börja jobba där. Och då kan man ju börja med den i uppvärmningen då.
Grymt. Du Andreas, jag tänker att det får vara lite våra avslutande ord för den här gången. Om inte du har någonting mer som du vill tillägga om ytterläge.
Jag kan lägga till där för att göra ett ännu tror jag, bättre svar på din sista fråga. Om jag börjar då i uppvärmningen, vi är tillbaka till den här serven då, eller om det är smashen i paddel eller vad det är för någonting. Men alltså man har armen högt ovanför ena huvudet och ska med hastighet och slå någonting. Och vi säger då att okej, nu har jag skapat mig rörlighet utan vikt eller någonting. Nu har jag rörligheten, jag kommer ut i ytterläget. Det känns jättebra. Jag har även en buffertzon. Bra, då lägger vi till kanske en 1 kilos hantel. Och så lägger jag på hastigheter. Så lägger jag på en 2 kilos hantel. Och det känns också jättebra. Så lägger jag till massa. Så när jag har kanske en 4 kilos hantel med hög hastighet. Som jag då kommer från kanske golvet. Och drar den uppåt i en hög hastighet. Och sen ska jag bromsa den då. Där då både axel och bröst och allting blir involverat. Såklart hela kroppen förhoppningsvis. Klarar jag av att bromsa den då i hög hastighet med en 4 kilos vikt. Och klarar jag av att göra 30 reps med den gånger 3 set. Då är jag rätt stark i det där ytterläget. Då kommer jag kunna stå förmodligen och slå ett racket som väger några 100 gram. Och en boll som väger mindre. Lite mer hastighet såklart, ja. Men inte alls samma belastning. Så att jag skulle träna både då på hög hastighet men också mer belastning. Så att återigen, A, B, C, D. Ju mer van man blir, lite mer belastning, testa. Sen är det bara att känna av sig. Okej, men jag har kört 2 kilos hantel nu. Jag gjorde det 15 reps gånger 2 set. Känner du känns dagen efter? Sjukt mycket träningsverk. Ja, men bra. Då var det en lagom nivå. Kändes det ingenting? Ja, men då kan du förmodligen ha lite mer.
Bra förklarat. Tack för förtydligande. Tack för den nya förklaringen.
Härligt.
Då så. Hörrni, har ni några fler frågor om ytterläge eller någonting annat som är kopplat till träning, hälsa, allt det vi håller på med, så är ni i behandling, så är ni jättevälkomna att höra av er till oss. Och ni når oss, Andreas är proffs på det här, den här mailadressen, så du ska få säga det igen.
podcast@aoperformance.se.
Exakt. Så där kan ni höra av er till oss med alla era frågor och även om det är något särskilt ämne som ni vill att vi pratar om i våran podd.
Sen är det också en grej som jag vill tillägga här nu, för det är ganska, det är askul. Det är flera av er lyssnare som hör av sig och vill ha hjälp, vilket är fantastiskt. Och vi har ju då vårt center i Hammarby Sjöstad, den är väldigt, väldigt välkommen. Vi har även online-träning om man vill köra online, så det är bara att mejla in, gå in på hemsidan som finns där. Och även då ni som jobbar med träning och är väldigt, för att fascia håller ju på att slå igenom ordentligt just nu med all vetenskap som finns nu och hur alla ser hur fantastiskt fascia behandlingarna är, att man står ut i branschen, man får mer att göra, man kan, du vet, vi kan hjälpa ännu mer människor, fantastiskt. Och utbildningen som vi har ju, ja, de som har gått den har ju otroliga resultat med sina klienter och de får kö och de kan höja priserna och kan hjälpa mer människor. Och det är ju otroligt kul. Och nästa utbildning ligger i slutet av januari. Så att, jag hoppas verkligen att vi får se er där också, ni som jobbar med det här, för det är en otroligt tillskott i er verktygslåda. Så missa inte det. In på hemsidan aoperformance.se så har du mer information. Där!
Där sätter vi också punkt. Härligt! Tack för idag, Andreas. Och vi hoppas att ni tyckte om det här avsnittet med oss som handlar om att träna i ytterlägen.
Dela gärna och ge gärna 5+ om man gillar det.
Ge gärna 5+ om ni gillar det.
Och dela till de som behöver. Så tillsammans är vi starka.
Toppen! Då så, vi önskar er alla också en trevlig 1 december, sista månaden på året. Ha en jättetrevlig kväll!
Missa inte julkalendern. Tack så mycket.